Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Som man har gått...
Så jävla dyster start.
Jag tänkte jag...
Det är också tonläget som gjorde allt. Som man har gått...
Bitterballen.
Okej, okay, hallå! Då var vi tillbaka. Vänta, jag bombar just nu. Bombar jag just nu? Ja, det gör jag.
Okay. Nej, det är mer att du är mer en komikers komiker just nu. Ja.
Då var det fredag igen och fredag betyder kafferepet. Kafferepet är tillbaka efter sommarlovet. Jo, hej! Folkets jubel. Här sitter jag, Nissa Hallberg, med, på min samma vanliga plats. Och till mitt vänster, i vanlig ordning, har jag Johanna Hurtigvagre.
Hej.
Och till hennes vänster sitter, och mitt höger, den förtjusande Albin Sårman Olsson.
Hallå!
Hallå! Vi är tillbaka!
Ja, det är vi, ja, verkligen.
Jag vet inte om det kom med eller det klipps antagligen bort. Att jag bombade. Jag bombade.
Jag tycker du skötte det toppen. Det hela blev jättetrevligt.
Ja, men det, jag tror att vi ska ta med dig för att visa på vilken extrem... Vilket jävla proffs du är.
Ja.
Som först är det liksom ditt äkta inre som kommer ut.
Ja.
Och sen bara, nej, kom igen nu, Nisse. Och då är det bara full jävla glädje och fart.
Ja, det där var, alltså det första, det var ju verkligen 10 dagars turné med öl och tillbehör som kom ut.
Det, var bara... det är då du är på topp, Nisse, och det ska vi aldrig glömma.
Ja. Ja.
När du är på botten, då är du också på
när
topp.
Död, och då kommer, när jag dör nu här så kommer ni minnas att han var ändå på topp.
Roligare han... så var han aldrig. Så precis innan den rosslingen var ändå det roligaste han har sagt.
Ja. Ja, nu går vi ut starkt.
Ja, för fan vad gött det är att vara tillbaka.
Det är det verkligen. Det är det verkligen.
Jag har saknat er och även podden.
Mm. Ja.
Detsamma.
Och det, jag har träffat många människor på, jag har ju varit på turné som kommit fram och så här, nu har jag lyssnat igenom alla avsnitt 2 gånger. Nu får ni börja igen.
Ja.
Och nu gör vi det.
Ja.
Och det har skett lite förändringar.
Det var kul att få reda på det, att de håller 2 lyssningar. Det är många som säger, men sen en tredje, nej. De håller inte längre. Men 2 är bra.
Jag tror inte det gäller alla. Jag tror vissa av er kan gott lyssna om en tredje gång.
Så med andra ord, om det skulle vara en film, skulle det vara Deep Impact.
Man hittar lite saker som man inte märkte de första gångerna.
Och sen tredje gången, det är en ganska dålig film där.
Ja,
det är en bra film.
Jag vet inte om det är att den inte höll för tidens tand eller om det var bara att den var inte så kul från början. Eller, men om man tröttnar så jävla mycket då på de här avsnitten vi spelar in i våra anletes svett, då kan man gå in på...
Redan provocerad. Så jävla arg.
Då kan man i alla fall gå in på underproduktion.se/cigarr och lyssna på när vi bjuder in en av våra roligaste kompisar.
Som berättar. Som
berättar liksom stories om sin familj eller sin hembygd. Senast Elinor Svensson ju.
Ja, exakt. Och för er som kanske inte har lyssnat på det här, bara, vad är det här för konstigt? Vad är det för skäggiga damer och en dam som sitter i en soffa? Då är det så här att det är ni lyssnare som skickar in historier från ja, era liv. Eller någonting ni har hört. Mm. Om någon tant som går runt med en kalkon på huvudet och vill knudda med unga killar i Uppsala. Ja. Hennes bravader. Så läser vi upp dem. Och så kommer vi utse vilken historia som kommer bli allmängods.
Ja. Det är roligt att det är kyckling och lund. Men visst.
Men tanten i Uppsala ska vi inte glömma.
Nej. Det är roligt att både du och jag ser, har samma, vi har liksom varsin skäggväxt av skäggiga damen. Men du, dig blir man inte besviken på om man går och betalar för skäggiga damen med den här skäggväxten.
Nej, för nu ser jag ut som alltså, Kalanton i Vita bergen.
Ja, det är väldigt bra skägg nu på dig.
Men jag har ju med så här, ja, fast det där är väl bara sånt tantskägg.
Ja, men liksom en tant med lite hormonrubbningar.
Ja, du har väl bara gått igenom klimakteriet liksom.
Hormonrubbningsskägget.
Alltså min mormor med.
Nej, det är också ett fint skägg.
Och sen ska, oh, nej, fint här. Det är inte det finaste skägget vi har.
Okej, okay, släpp skägget.
Och sen har det ju skett lite förändringar i leden här. Malva har lämnat oss. Den fantastiska Malva. Ja, exakt. Vi gav henne inte foten.
Tvärtom.
Men hon kände väl så här att det där ska jag ha mer pengar för. Och sök till lyckan någon annan.
Tvärtom mot genom foten. Genom lillfingret och de tar hela handen och sen lämnar de en utan en redaktör.
Ja.
Det är motsatsen alltså.
Men nu hade vi ju en som stod och väntade.
Ja, hade vi.
Ja, min syster Fia Lo. Ja. Så välkommen ombord Fia Lo Anström.
Just det.
Mm. Otroligt härligt att ha med henne.
Ja. Får vi se, vi har inte spelat in någonting med henne.
Nej, hon kanske har fuckat upp det totalt.
Ja. Så... Är det här dåligt, då vet vi vem vi ska skylla på. Ja. Och det är Fia.
Ja.
Hon hade läst 120 historier i år.
Oh, jävlar. Nej, men lilla, alltså älskade hon.
Mm. Okej. Okay.
Men... Har vi så mycket inskickat nu?
Ja,
hon... Älskar det! Fy fan, terminstart.
Ja.
Så att, men hon har ju ratat alla utom nio. Så skicka in.
Fan, vilken fan. King hon är. Nej, men alltså, för jag skrev ju till henne igår och sa, har du koll inför imorgon? Då sa hon, nej, Nisse sa att Malva skulle ta.
Jag tog det för givet att hon, alltså, så här, man ser inte upp så att gå på dagen, sen, tänkte jag.
Nej, men hon
då har man ju en uppsägningstid.
Hon skrev ju det själv, jag kan göra ett extra om ni vill. Och så var det ingen som skrev något om det. Så då
men jag tycker bara på en tumme
eftersom,
upp.
Eftersom Fia var en sån jävla king så löste hon ju det.
Ja.
Alltså...
Ja. Ja, eventuellt då. Mm.
Ja, kanske. De kanske löste.
Fia, vi håller tummarna. Och jag vet att du behöver pengarna. Så vi håller tummarna för dig.
För vi vill gärna att du ska lyckas, Fia. För vår skull också. Mm.
Men jag tycker vi gör så här. Jag tycker vi drar igång den här skiten. Och jag säger, ja, damerna först.
Tack. Ja, första heter... En välbevarad hemlighet.
Mm.
För ett par år sedan jobbade jag hemtjänst i en större kommun utanför Göteborg. Jag var ung, hade absolut noll erfarenhet eller utbildning och fick nog bara jobbet på grund av körkort och att de kunde ge mig minimilön. Det är därför man får jobb.
Ja.
Vi hade många original och en hel del speciella tanter och farbröder, men jag tror inte någon någonsin kunde rå sig på Toivos rykte.
Toivo. Det fan, Toivo.
Det
Toivo har fuckat upp.
Nu knäpper jag upp bältena och nu är det bara att åka.
Eller ja, rykte är väl inte helt rätt. Då Toivo fick oss att svära på att aldrig varna nyanställda om hans små, citat, tokigheter, som han själv kallade dem. Wow, är vi inne i MeToo nu?
Ja.
Ja, tror det. Hoppas. Eller, jag menar, förlåt. Okej. Toivo själv var en kortvuxen karl med rötter i de finska skogarna. Han var pensionerad kemilärare och hade enligt egen utsago även äventyrat i finska fjällen i sin ungdom. Han var inte ung, men helt klar i sinnet och med en humor lite utöver det vanliga.
Det gick precis upp för mig att man brukar säga så, men berätta inte det här för någon då, liksom jag har en hemlis. Men att man säger så, ni får inte varna någon för mig. Ni får absolut inte varna någon
Ingen
för mig.
Ingen får varna någon.
Ja, då är jag livsfarlig.
Då blir det inte samma chock. Toivo hade nämligen många små S upp i rockarmen och skojade gärna med oss i personalen genom att till exempel ligga på hallgolvet när man kom på morgonen.
Det är så jävla bjussigt att spela död.
Okej, ni får inte varna någon. Ni vet att jag brukar spela död. Okej. Okej. Ligga på halvgolvet när man kom på morgonen, stilla som en sten och hållande andan. När vi i mild panik kollade hans puls kunde han sätta sig rakt upp och sjunga en truddelutt på finska. Alternativt försöka bita en i fingret.
Vad fan, Toivo.
Du var så jävla, du var så jävla brett sidan alldeles nyss. Man bitas.
Allt för ett gott skratt. Men för att denna historia inte ska bli allt för lång, till hans absoluta paradtrick. När en ny personal kom var han alltid glad och trevlig, frågade om livet och berättade ordvitsar medan vi ordnade frukost. Sen kunde han fråga efter smörgåsgurkan. Gladeligen tog vi fram burk och gaffel och skruvade av locket. Men istället för gurkor låg där istället Toivos mycket välkonserverade stortå.
Det är ju verkligen...
Så. Är det otroliga practical jokes.
Finans Andy Kaufman. Han har sågat av sig den tån för skämtet. Den ska picklas.
Kan jag ta lite smörgåsgurka, tack?
Kommer det. Varna aldrig för mina
Okej.
Hans bästa trick.
Denna hade Toivo själv konserverat med hjälp av sina kunskaper från kemiklassrummet. Mm. Hur han faktiskt blev av med tån fick alla olika förklaringar för. Allt från finska vinterkriget till illvilliga hattifnattar. den var... Där har vi det, va?
Ja. Ja.
Okay.
Mm. Guldgubbe. Du får köra den här.
Men det var så kul att man trodde... Nej, ja, just det. Ja, det är Nisse. Mm. Det var kul. Det är kul att jag var så himla beredd på snuskgubbe och så var bara grejerna typ värre.
Ja.
Jag tycker om att spela död och be dem äta min stortå. Kanske. Ja. Nej, men hittills, Fia.
Ja, hittills. Ja. Här kommer nummer två då. Kungsbackas fandam.
Yeah.
Jag har en gammal barndomsvän som heter, låt oss kalla honom Lainen.
En till finne från Göteborg.
Ja, helt perfekt. Han tänker så mycket på sanningen att han utan vidare hade kunnat kvalificera sig i SM i mytomani. Om det nu hade funnits en sådan tävling.
Låt oss, det borde finnas. Ja. Alltså in med den om den inte finns.
Ja, in
med
OS.
Ja.
Ta bara det att han till exempel har blivit biten utav en mask. Ja, du läser rätt. Ni har ett hum om nivån, var nivån kommer landa. Lainen skulle åka på fotbollsresan ner till Danmark för att titta på fotboll. Väl i Danmark så blev bussen som han åkte med stoppad av två poliser. Lainen blev rosenrasande och förstod ingenting och varför de blev stannade. När poliserna var på väg in i bussen så reser sig Lainen upp från sitt säte och ska möta poliserna vid ingången till bussen. Utan att blinka gör Lainen två snabba sparkar och kickar ut poliserna ur bussen. Mm. Det kan ju hända efter lite alkohol i kroppen, tänker man. Men det här, det är det nu det eskalerar. Som den sanna mytoman han är, så är naturligtvis inte historien klar här. Lainen hoppar ut ur bussen och får se tre ninjor. Oj. Ja, tre ninjor.
Som var då liksom backup till polisen kanske.
Ja, jag tror det. Lainen roundhouse kickar ner. ninjorna och går på bussen igen. Så om ingenting har hänt säger Lainen till busschauffören att nu kan vi åka vidare till arenan. Det var en kort.
Nu kan vi åka till Dania Cup. Äntligen kom vi fram till Dania Cup.
Du vet hur polisen alltid kommer in på bussen med så tre ninja.
Extremt dåliga ninja med, för hela deras grej är att de aldrig syns.
Ja, men alltså,
att de står helt utanför och väntar på att bli roundhouse. Det kan inte vara sant alltihop.
Man får gissa på inte. Ska jag ta upp till...
Jag kan ta upp här till Albin.
Nu ska ni få höra. Bildkrille. Den här berättelsen utspelar sig i 2000-talets Linda, i vad som i alla fall då var Sveriges 34:e största stad. En liten västkustpärla. Stan var rätt så förskonad från stök, med undantag för oss som var i gymnasieåldern, som ju levde rövare som sig bör i den åldern. Men det fanns tre stycken bänkalkisar i stan. Det var Bänkbänke. Mannen hette antagligen Bengt och var just Bengt Alkis. En stor, brummig kille som kallades Skåpet. Jag vet inte varför. Men
underbart namn.
Idag vill jag i alla fall tro att det hänger ihop med hans stora kroppshydda. Och han börjat sin A-lagskarriär som skåpsupare, men vet.
Hörs det bättre?
Ja, nu.
Den tredje liraren i gänget var alltså Bildkrille. Bildkrille var den udda fågeln i det här dynamiska bänktrion. Skåpet och bänkbänke var nog över 50, men Bildkrille var nog inte mer än högst 35. Ändå såg han allra slitnast ut. Trasiga kläder och ett begynnande promo-upplägg. Men det som gjorde att han stack ut mest i gänget var ändå faktumet att han inte krökade.
Det var bara ren och skär psykisk ohälsa.
Han har hittat sitt crew. Vi kunde inte fatta grejen. Alla tre höll låda på bänkarna i stan. Vi visste att alla tre hade torskat både en och två gånger för snatteri på Systembolaget. Och Bildkrille kunde till och med ibland köpa ut en 70s Explorer till vårt gäng så länge vi skickade fram en tjej för att fråga. Men vi såg
all... Vänta. Så länge det var en tjej som frågade, ja, så Bildkrille blev lite pilsk. Mm. Det var betalningen.
Ja. Det är okay. Så här samhället funkar. Du vet ju varför man har kvinnliga servitriser också. Få lite mer dricks bara. Folk ville älska det här med hoppet, va? Han fattade att inte han skulle få ligga med dem, men gött de här, den här promenaden.
Gött de här 16-åringarna och bad om det.
Ja, exakt. Jag tänker att den här promenaden från Systembolaget med 76 Explorer, den var liksom, det var allt han behövde. Tänk om hon nu bara drar och släpar in mig på Bildkrille. Han var ju spiknyktig med. Men vi såg aldrig, jag försvarar Bildkrille. Jag kommer dö på den här kullen om det ska, så ska behövas. Men vi såg aldrig Bildkrille dricka. Skåpet och bänkbänke drack helt ogenerat och Bildkrille satt bredvid och skrålade lika högt han. Men på sin höjd hade han en burk Coca-Cola bredvid de andras renatsflaskor och Stockholm 7,2 burkar. Det sades att Bildkrille fått sitt namn från hans otroliga talang och skicklighet i teckning. Att han kunde måla av precis vad som helst, hur snabbt som helst, och resultatet gick knappt att skilja ifrån ett fotografi.
Åh gud, det känns som barndomsrykte så att jag inte vet vad
det, alltså, ja, men det är också
sån... Du kan rita och det ser ut som ett fotografi. Jättefort går det. Ser precis på prickarna, alltså.
Hur fort som helst också. Att det finns ingen gräns på hur fort man kan måla av det, och det blir precis likadant. Det är ju precis som att han har fotat någonting. Det går också väldigt fort. Att den
det är så himla, jag fick bara så flashbacks. Så dumt tryckte.
Jag önskar att folk kunde se glädjen. Det ser ut som att du börjar gråta nu.
Du gråter tillbaks där.
Det sötaste jag sett.
Jag inser själv att det var en överreaktion. Jag kan liksom inte riktigt hjälpa det.
Varför gråter du för?
Jag är alltid när jag skrattar, jag är inte ny när jag skrattar.
Nej, inte som du, för du ser ledsen.
Det är mörkret som kommer upp.
Vad glad jag blev nu.
Han känns ju lite som att han antingen är bara väldigt excentrisk konstnär eller savant, va? Att han inte riktigt har fattat.
Det är precis som ett foto. Men...
Man vet inte heller liksom hur recensenten, hur väl han kan bedöma.
Åh, det är så imponeringen.
Det är som Howard Brooks på Marstrand. Är väldigt likt som om man hade fotat, alltså. Väldigt naturtroget.
På pricken.
Du är inte impad av det. Att den otroliga talang från vår lilla stad kastade bort sin talang på en parkbänk var ändå beklämmande. Han hade kunnat bli världskänd.
Gud. Ja, jag har sämre snus.
Sätta vår stad på kartan.
Men vad händer?
Hans tavlor hade kunnat bli lika eftertraktade som Picasso. Picasso,
skulle stå
Dalí
på
eller Chagall.
Skulle stå på någon världsutställning och bara, do you see? It looks exactly like
att det är så. Look, it's a painting of Uddevalla. It looks exactly like a photo.
I've been to Uddevalla. It looks exactly like this.
Men nu känns det mer som att ni hånar författaren.
Nej.
För han var impad. Men jag var ju bara ett riktigt.
Jag ska vara ärlig, båda två.
Sitta här i kafferepet, det var en konstnörd, passar sig väl verkligen inte.
Oh, oh.
Ändå satt han där med skåpet och bänkbänke och brölade i kapp hela dagarna. Även om vi aldrig såg honom dricka så rann hans talang och framtid ut där på bänken. Det tyckte vi nästan var lite sorgligt. Nu har det gått nästan 20 år och 15 år sedan jag tog studenten och flyttade till Stockholm. Men för 2 år sedan var jag på en släktings 70-årskalas och träffade folk i blandade åldrar från min hemstad. Vi pratade om olika händelser och inte minst personer vi mindes från förr. Ganska snart dök namnet Bildkrille upp. Vad hade det blivit av vår egna Da Vinci?
Så ingen har ritat så här likt någonsin alltså.
Det är liksom ditt så landsortsförakt med som en av mina 70-årsjubilerande släktingars vänner blev nyfiken på våra stories om Bildkrille, så vi fortsatte att beskriva honom och berätta om hans storhet och konstnärskap. Då kommer ytterligare en 70-plus gäst. Det visar sig vara den före detta rektorn på stadens gymnasieskola. Han omkullkastade allt. Eller snarare kanske man ska säga stack hål på ballongen. Dräpte legenden. Han berättade om den före detta eleven Christer som gick på estetiska programmet. Han hade i alldeles för ung ålder funnit sitt livselixir i amfetaminet. En gång i 16-17 års åldern hade han kommit till skolan utan att ha sovit på säkert en vecka. Dispyt uppstod på lektionen och dessutom att Christer högg en skalpell genom handen på bildläraren på estetiska programmet. Efter det så kallades Christer alltid för Bildkrille. Och inte av några som helst andra anledningar.
Inte för att det var så himla likt.
Var bara för att det råkade vara en bildlektion.
Men alltså, nummer ett. Det ringde de, alltså när sånt händer och man är så här, om man blir så himla dömande som bildlärare, så kanske man kan tänka lite på att maybe you should have called SOS innan. Ja. Mr. Teacher there.
Ja, precis. Kritisera någon sömn.
Alltså jag kan garva hur mycket jag vill åt att någon sa att han kan bli just lika så för att det var så himla likt. Men alltså sen bara, vet du vad, han var inte alls bra på att rydda. Han var bara så här ett barn på glid, fuck honom.
Han var bara Chuckis barn.
Ja, exakt. Men ett barn som gillar Chuck, det är helt sjukt. Okej. Okay. Men tack för det, det roade mig enormt.
Ja, tack. Och det roade mig enormt att det roade dig enormt.
Ja, men ja, toppen.
Det är verkligen, det är så roligt. För först började du skratta, Alex. Det kändes så genuint, genuin glädje. Till slut kände jag bara så här, det här är verkligen bara förakt mot folk som inte har varit
det
på
var
alla
inte förakt,
konstgallerier som du har varit.
Det har inte jag heller, det är bara så himla kul. Ni vet hur man brukar skämta om folk som står vid modern konst och bara, det är inte ens likt.
Det var 3 sträckor jag också kunnat göra.
Ja, exakt. Så det blev ju det som blev så himla roligt.
Men sen förstod man att hela uppdiktandet var ju för att det skulle få en twist på slut.
Men och att
välskrivet.
Det är ingen som inte blir imponerad av någon som ritar likt. Nej, det är jätteimponerande. Det är bara rätt en sån himla typisk barngrej. Du vet, han ritar så likt. Så att, jag vet inte, jag kände igen mig själv.
Men det här påminner mig mycket om en gubbe som jag träffade. Han var med också på en park. Bänkskille, fast han var ung liksom. Och hans polare berättade att han var ett geni. Kvillebiljarden utanför Kvillebiljarden var detta. Jag och en kompis satt där. Och då berättade hans kompis, åh lyssna, min kompis utav, han är ett geni. Vet du, ger man honom så, med honom en DVD-spelare och en parabolantenn och en kolaburk, så kan han göra en antenn av det. Ja, 2 av dem är ju sina egna antenner. Till att börja med, att kompisen var förmodligen så dum i huvudet att han liksom inte ens kunde skryta om sitt geni, sin genikompis.
Kolaburkarna.
Men jag tror att han gör mycket kompisar. Han berättade också att den här andra killen, genit, han var också bajsmannen.
Aha, det men det är ju, hur många sådana finns det?
Hur många bajsmän?
Ja.
Ja.
Alltså rent ryktesmässigt menar jag.
Lika många som det var på Jimi Hendrix-konserten på Liseberg. Så runt 700 000.
Liseberg?
Ja.
Ja, jag tänkte att vi Bob Marley på Grönan.
Ja, det är samma story tror jag.
Det blev direkt fight mellan Liseberg och Grönan.
Ja. Om man ska tro alla som sa att de var där, så är det ju runt en miljon som har fått ja. Plats.
Och det finns bara ett nöjespark i Sverige, det är Gröna Lund. Ni har väl någon park? Med,
jag har lite sätt. Blompark med lite åkattraktioner med. Ja.
Nu går vi vidare.
Det är klart bättre. Oh, skitsa. Nu
ja, jag vet. Alla vet ju det.
Yeah. Jag ville bara... Det var väldigt likt. I alla fall, nu ska jag... nu, nummer två. Johnny.
Varför är den de heter oftare, tycker jag, Johnny?
Ja, det förställer... Det kanske står här, det vet vi inte. Det jag ska berätta om är en karaktär från ett gäng jag brukade hänga med. Vi kan kalla honom Johnny. Johnny är runt 30 och har hela sitt liv varit ett tvättäkta original. Vi bor i en kuststad i Skåne och Johnny är lastbilsförare. Han älskar sitt jobb. När Johnny inte jobbar så sitter han väldigt gärna och spelar att han kör lastbil på datorn. Bara kör.
Mm. Den här som...
Simulator.
Ja, men sen står det bara kör. Jag tror kanske det ska vara bara kör. Eller, alltså, om det är, jag vet inte, Kristianstad. Jag vet inte, Jurena.
Jag tror att det är
Simrishamn. Johnny har många smudda saker med sig som alla i gänget lär sig att jobba runt. Som att Johnny aldrig får ta mat först. För då finns det risk att Johnny tar allt av en sak. Typ alla oliver eller all ost. Eller halva tårtan till kaffet. Vilket har hänt och övriga 15 fick dela på resten. Mm.
Jag har en sån kompis också.
Vilken Obelix-grej.
Du tittar på mig. Du kommer inte säga mig nu.
Nej, jag har en kompis som gör så. Liksom, ja, nu kommer jag bli mätt. Nu kan ni ta mer. Ni kan ta resten.
Men inte just att han tar liksom, för jag tänker så, jag såg framför mig ett taco-bord liksom. Mm.
Och så plötsligt och bara tomaterna borta.
Ett bröd och så har alla tomater bara. Så där, nu har han bara gjort slut på en ingrediens. Ju. Men inte så, utan det är bara att han är egoistisk.
Ja, bara egoistisk.
Det är säkert runken igen.
Nej, det är det.
Det är du. Ska. Johnny valde även... Johnny valde även aktivt att inte testa sin syn på flera år, trots att han inte såg några skyltar när han körde, för han ville inte ha glasögon. En nyårsafton, skulle jag gissa på, ville Johnny att festen skulle hållas hos honom. Och han kom med ett förslag på gemensam mat och kostnad. Knorr, lasagne och ett glas bubbel. Vad tyckte Johnny var rimligt som pris per person? 250 kronor. Och då ingick städning dagen efter.
Okay. You go, Johnny.
Ja. Johnny är gärna den nyktra i sällskapet då han älskar att köra bil. Det har hänt att ett par i gänget inte kommit hem på en hel dag för att Johnny inte ville sluta köra. En annan gång hade han med sig en kille från gänget till en byggvaruhandel. Han var väldigt kryptisk med vad det rörde sig om, men han ville ha hjälp att hitta rätt sorts trä. Uh-huh. När kompisen frågade vad Johnny skulle ha trä till så ville han inte svara. Johnny är ofta så. Så kompisen började peka på olika träskivor och säga, ja, den här är ju bra. Men fick mest fnysningar från Johnny. Till slut köpte Johnny ett par träbitar och de körde hem. Ett par dagar senare frågade kompisen vad Johnny egentligen skulle ha det till och blev direkt medtagen för att få se. Det han såg skulle vara ett garage till Johnnys leksaksbilar. Sådana samlarbilar. Men träet han till slut hade köpt var så grovt att det mest såg ut som någon hade mördat en slaktarbänk till en rullande fordon. Men min bästa lilla historia om Johnny är cirka 5 år gammal. Hela gänget hade hyrt en stuga i Småland och vi åkte i 3 fulla bilar upp. Vet ni vad jag måste säga när jag läser det här? Vilket fint gäng som har med Johnny.
Ja,
verkligen.
Älskar dem för det.
Det måste vara från ett sånt litet ställe där man inte har kunnat väl... Alltså de har aldrig branch... Liksom, måste nästan vara så.
Jo, men också ett fint litet ställe för man kan fortfarande välja att bara säga fuck you.
Ja, det är sant.
Men... Vi blir lite varm i magen ändå.
Kan vara lite så ragga gäng där det är det väger upp. Han kan vara mycket värre än Johnny, men det väger upp att han jättegärna kör.
Ja, precis. Toppen. Ja. När vi kom fram fick jag veta att man i Johnnys bil hade haft en fast summa långt över rimlig nivå. Men då ingick det en energidryck per person. Han försöker göra små affärer också i kompisgruppen. Han gör alla de värsta grejerna.
Städning. Vilken jävla geni alltså.
Då alla utom Johnny var par i gänget blev fördelningen så att Johnny hamnade på en plats närmast dörren och ett fönster. Stugan låg vackert nära en sjö och man kunde både basta och ro runt. Till middagen så dukade vi långbord och Johnny satt sig på kortändan och tog efter en kort stund upp sin dator. Han skulle titta på Tomten är far till alla barnen. Det är så konstigt. Det gjorde inte så mycket. Det var sen det blev värre. Killarna med Johnny gick för att basta. De fick då för sig att skoja lite med Johnny. Jag var inte med i bastun, men på något sätt hade man sagt att det bodde ett storsjö och djur i sjön. Johnny blev livrädd och vi var plötsligt mitt uppe i en gemensam kampanj och få Johnny att inte kasta sig hem i sin bil eftersom vi inte skulle kunna komma hem då. Vi lyckades i slut genom att Johnny fick byta plats med ett par. Han vägrade sova för nära fönstret ifall sjö och djuret kom.
Nej.
Johnny var i många år singel, men jag kan bara beklaga till kvinnliga lyssnare, för Johnny är sambo och just nybliven pappa.
Grattis Johnny.
Det gör mig orolig, men jag är glad för hans skull.
Ja. Varför är du orolig?
I don't know, kid.
Ja.
Mm. Ja, men absolut.
Det är väl asfint att ha en pappa som pappa, är rädd för storsjö och djur. Då kommer han ju skydda barnet.
Men pappa, kan vi inte äta middag? Jag ska bara kolla på Tomten i far till alla barnen först. Men om du väntar så kostar det bara 50 kronor och då ingår en energidryck.
Åh, älskar jag.
Men har vi pratat om det här innan, att man trodde när man var liten att det liksom bara var gamla människor som var original? Att de liksom, det var kanske så förr i tiden var man mer original. Ja. Men att man nu, ju äldre man blir, fattar liksom hur original blir till. Mm. Och att så här, Johnny vet man inte någonting om hans bakgrund. Nej. Men hans barn, man kan ju förstå hur hans barn blir ett original i sin tur.
Ja.
När pappan är rädd för storsjöodjur och lurar sina kompisar på pengar. Ja. Och kör runt med folk fast de vill hem och sånt. Att det kommer bli så jävla roliga historier för våra barn att berätta i den här podden sen. När Johnnys barn är vuxet.
Ja, just mina barn är.
Jag har ju två nu. Så det är...
Ja, jag kan låna över lite.
Men jag tar din plats.
Okej, här kommer min andra. Den heter Bokstavligt talat. I en liten ort i närheten av Stockholm finns en plats där många speciella människor samlats. Det fanns en gång en man som vi kan kalla Gunnar. Gunnar var inte som alla andra. Man kan säga att Gunnar inte hade alla hästar hemma, eller att det saknades några knivar i hans låda. Det finns många sätt att förklara Gunnars förstånd på. Det var någon gång tidigt 90-tal när min fars vän, vi kan kalla honom för Mads.
Bara för att han hette det eller?
Ja, antagligen. Mads. Man hittar inte på Mads.
Vi kan kalla honom för Mads.
Mads satt på tåget på väg hem till den lilla orten. På tåget kliver plötsligt hans vän Gunnar. Gubbarna småpratar lite och Mads frågar Gunnar om något är fel. Som svar på frågan säger Gunnar att han var pank och inte visste hur han skulle klara sig till slutet av månaden. Mads, som tröttnat på att Gunnar alltid klagade över att han hade lite skralt, säger skämsamt: du borde råna en bank. Det går sen av tåget och tillsammans vandrar det långsamt hemåt. Några dagar går, Mads har varit i centrum och handlat och är på väg hem. Förbi honom cyklar en stressad Gunnar förbi och ropar: jäkla vad det går! Folk som kände Gunnar var van vid hans udda beteende, så Mads tänkte inte mer på det och fortsatte gå. Bakom honom hör han plötsligt sirener. Snart stannar polisen honom. Ja, okej. Polisen stannar Mads. Mm. Det frågar Mads om han har sett en man på cykel. Och Mads hinner inte få ut sig något, men hinner peka i Gunnars riktning innan polisen drar vidare. Dagen efter går skadet på byn att Gunnar helt och hållet tappat det och rånade banken, eller stal från den, om man använder hans ord, och sedan cyklade ifrån polisen. Mads kan inte tro sina öron, men berättar gärna gladligen att än idag om när hans ironi gick Gunnar förbi. Vad hände med Gunnar då? Kanske ni undrar. Efter hans inte allt för långa fängelsestraff så grävde han upp sitt byte som han hade hunnit gräva ner i skogen den där dagen han flyttade till storstan. Enligt ryktet så fick han sig några ovänner när han satt inlås, som ledde till en yxa i huvudet efter en barrunda. Men det får bli en annan historia. Vänta, okej.
Där är jag skrejad.
Vad hände med Gunnar då? Kanske ni undrar. Efter hans inte alltför långa fängelsestraff så grävde han upp sitt byte som han hade hunnit gräva ner i skogen den där dagen han flyttade till storstan.
Var det så man säger om någon som...
åker in?
Ja, jag antar det. Ja. Mm. Exakt. Och sen blev han ovän med några på kåken och fick en yxa i huvudet. Vad är det för jävla cliffhanger?
Jag tänkte att det var en solskenshistoria där han bara kom ut och bara, nu har jag pengar.
Jag köper radhus.
Ja.
Men, så man kan ju anta att...
Han har köpt en hjälm.
Men man kan anta... Men så Gunnar är död då, antar vi.
Gunnar är gissningsvis död. Men jag menar, man kan ju... Here's hoping.
Ja. Ja, men att folk i fängelse också tröttnar på folk som inte förstår ironi, kanske.
Mm.
Ja.
Ah, Gunnar... Okej, nu ska ni... vilken titel. För här kommer den. Castaway Tinder Edition.
Oj.
Oj, oj.
Här är en historia som utspelar sig en sensommardag i Sveriges hjärta. Även känt som Göteborg.
Gud, vad mycket Göteborg det är. Ja. Ja, ni bjuder på mycket.
Börjat, alltså. Jag har också börjat älska Göteborg.
Ja. Mm-hmm. Men jag, det är typ min bästa semesterstad i Sverige. Det måste det ändå vara.
Så.
Mm. Fy fan vad mysigt det.
Jag hade gärna betalat tillbaka de här fina orden.
Ja, men det går inte.
När man ska säga Uppsala.
Ja, Uppsala är också jättekul. Ja, men vi kan... Vi tar
Norrtälje till dig hade väl.
Ja.
Är ju Norrtälje la fint.
Ja, underbart.
Men det rinner någon som bäck igen. Ja.
Det är synd att det bor folk där bara.
Ja, som det är från väldigt Norrtälje. Tråkigt ju. Denna historia handlar om en killkompis som heter Sebastian. Han hade precis gått igenom ett jobbigt breakup och bestämde sig därför att vända sig till världens bästa plats för nydumpade, Tinder. Han började swipa höger på alla han såg bara för att samla på sig så många matchningar som möjligt. Det är väl så folk gör, tror jag.
Ja, killar kanske.
Mm, okay,
tjejer absolut inte.
True.
Aldrig hört talas om att någon ens har tänkt tanken på att göra så faktiskt.
Vetskapen om att någon där ute uppskattar hans yttre räckte i nuläget. En dag matchade han med en tjej, vi kan kalla henne Olivia, som Sebastian faktiskt bestämde sig för att träffa. De bestämde sig för att träffas på Andra Långgatan, även känt som Hipsters Avenyn i Göteborg.
Jag som precis tänkte säga det är där man känner igen. Okej, skitsamma.
Där de skulle ta några glas. Sebastian var fortfarande vid det här laget något som inte kan beskrivas på något annat sätt än ett nervvrak. Det är kul att det är nästan inlindat.
Och sen, ja, och sen bara rätt ut. En jävla fetta.
Han hade inte varit på en första dejt på evigheter och var därför den sista att spotta i glaset. Med detta sagt så var inte heller Olivia den typen av kvinna som nöjde sig med att smutta på en Aperol Spritz. Här skulle det hinkas bärs. Stämningen var god och efter en våt kväll så slutade det med att de båda bestämde sig för att träffas igen veckan efter, då det var Olivias födelsedag. Hon förklarade att de skulle ha en liten fest på en utav de öarna strax utanför Göteborg, där de även skulle ha öl till alla som bad efter den bärnstens liknande gudagåvan. Ett fåtal av Olivias kompisar skulle komma och Sebastian blev även uppmuntrad att ta med sig ett par polare själv. Sagt och gjort. Sebastian och hans entourage tog 11 spårvagn för att sedan åka vidare med färja till kvällens destination. Efter en 20 minuters båttur så vallfärdade färjans passagerare till vad som liknade en by från The Hobbit. De små husen på ön rymde nämligen mest 2 vuxna personer samtidigt. Det fanns ingen restaurang, ingen mataffär, inget hotell. En liten ö med små hus helt enkelt.
Det är som ett kolonilottsområde nu.
Ja, precis. Men det kanske är en sån som Skräddarön eller Krokholm eller sån där, okay. Som är liksom spårvägens sommar. Jag vet inte.
Ja.
Mellan de småhusen vid ett långbord satt Olivia och 20 andra med en stor variation i ålder. Det visade sig att det var ett släktkalas där både kusiner, far, morföräldrar, grannar och hennes närmaste stod på gästlistan. Sebastian blev snabbt konfronterad av hennes kraftigt berusade far. Mannen på över 100 pannor av ren muskelmassa snubblade över till grabbarna och sluddrade fram. Vilka är ni då? Grabbarna presenterade sig själva som sig bör för att bli avbrutna mitt i frågan. Hur känner ni min lilla prinsessa då?
Och jag tänker på så här, lugna ner dig nu Berra. Berra ballar ur känslor här.
Ja. Sebastian sa då att de bara hade träffats en gång innan, men att de hade blivit inbjuden av Olivia. Hon kom fram och hälsade dem välkomna. Hennes bror passade då på att sträcka fram handen och fråga: är du Tinderragget eller?
Åh, gud.
Det tog inte mer än 5 minuter innan alla på det lilla släktkalaset hade koll på att Sebastian inte var här för att äta tårta, utan mer intresserad av att sätta tänderna i något annat. De fick knappt plats vid långbordet, och utöver de arga blickarna från Olivias pappa gav Sebastian, så var det som att de inte var där. Sebastian kände efter ett par timmar att han förtjänade en öl och kom ihåg att Olivia dagen innan hade sagt att det skulle finnas bärs till alla som var törstiga. I folkmun känd som öppenbar. Han hittade 2 lock med pripsblå 7,2-er och skulle precis ta en klunk när Olivias pappa skriker: "Ey, du, nu ger du fan i bärsen du!" Sebastian bad snabbt om ursäkt och förklarade att Olivia hade sagt att det var okej. Olivia sa ingenting. Han fortsatte skälla ut den livrädda Sebastian efter noter och förklarade att ölburken skulle stoppas upp där solen inte skiner ifall han och hans parasiter till kompisar inte begav sig av omedelbart. Det var sent, grabbarna var nyktra och Olivia hade inte sagt mer än hej på hela kvällen. Så efter en stel kram med födelsedagsbarnet och en obesvarad vinkning till hela goa släkten så började de vandra tillbaka för att hinna med den sista färjan hem till fastlandet.
Oh, alltså, visst är man så här: Olivia, är du knäpp i huvudet? Eller behöver du hjälp?
Ja, precis.
Borde de ha satt henne på färjan hem också?
Ja, 2 gånger om du måste härifrån.
Ja, verkligen.
Ja. Precis när de skulle gå ombord märkte Sebastian dock att han hade glömt både sin telefon och hemnycklar på galasen.
Nej, nej, nej!
Det högg till i salta biten av ångest nu.
Ja.
Vilken walk of shame till. Jag är så rädd för den här pappan.
Han bad därför kaptenen vänta med att lämna ön så att han hade möjlighet att springa och hämta sina saker. Kaptenen grymtade att han hade 1 minut på sig. Sebastian la benen på ryggen och han precis hittade sin telefon och nycklar när han hörde hur båtens tuta kött.
Nej!
Den sista färjan hade lämnat Sebastian ensam på ön. Hans kompisar vinkade från ombord. Han var nu fast till nästa morgon.
Oh my god!
Utan sovplats, mat eller dryck.
Nej men alltså, det här är en film.
Oh, det är verkligen så, den första halvan av en skräckfilm.
Ja, men det är som Eden Lake.
Ja, vad är det?
Ja, det är en skräckfilm som är bara obehaglig.
Nej, men det är lite så här, the white version of Get Out.
Ja, ja verkligen. Han försökte få tag på en båttaxi, men hans telefon dog innan han lyckades med detta. Sebastian fick motvilligt gå tillbaka till kalaset med svansen mellan benen och förklarade läget för Olivia, som svarade med en axelryckning och lyckades sluddra fram: aj då, ja, det var ju tråkigt. Han gjorde sig inställd på att hitta någonstans att sova i skogen, men som en skänk från ovan hojtade Olivias mormor till från ett litet mindre bord där hon nu satt och söp med sina jämnåriga kompisar. Dessa seniorer hade en ledig stol över till Sebastian och det blev hans frälsning. Han förklarade läget för sina nyvunna rynkiga vänner och den givmilda pensionärerna bjöd han på både bärs, konjak, mat och sovplats i form av grannen Britt-Maris lounge-möbler.
Nej, vad fina tanter.
Han somnade sött under en stjärnklar himmel med några filtar som han hade fått till låns av den snälla tanten. Morgonen efter vaknade han av måsarnas sång och den svala brisen från havet. Huvudvärken var påtaglig, men Britt-Marie hade kokat kaffe och de drack det tillsammans tills det var dags för Sebastian att bege sig mot kajen. Så det hela slutade gott. Men en tredje dejt med Olivia blev det inte. Det vet jag, för att detta hände mig.
Nej.
Jag har inte längre kvar Tinder, men jag kommer alltid ha kvar kärleken till Britt-Marie.
Oh, gud.
Hon är ris, ja.
Oh shit, vilken jävla story.
Wow.
Gud. Den hette ju Castaway. Och du kände mig så här: det här kommer hända. Han kommer missa båten. Och ändå när jag gjorde det fick jag panik.
Nej, det får inte. Fy fan. Men jag fattar hur... man kanske inte gör det. Jag bara tänker så: hade man varit hans polare hade man väl på något sätt letat upp någon som kan köra en bit med båt och hämta stackaren. För han kan ju lika bli mördad där ute.
Men de måste ju ha tänkt, men han kan ju ringa en taxi bara. Men de visste ju inte att hans batteri var slut.
Honom, då hade han förstått läget. Att batteriet var slut.
Ja, det borde man säga.
Kompisarna...
Så här, jag tror tjejkompisarna hade gjort det.
Ja, det hade
varit fint sagt. Jag håller med.
Men du har nog rätt tyvärr.
Men nej, men så kan inte jag säga efter Olivia betedde sig på det sättet. Jag har tyvärr no leg to stand on.
Det får jag känna själv. På att det var tjejen som var den goda i den här historien.
Väldigt.
För den var, hon verkade inte.
Du är för van att lägga dig när jag kommer med såna små hugg.
Husfriden.
Fan, ja. Okej. Man kan märka att du är gift. Är det en till västkust? Vi får se, för det här är i alla fall rubriken som man kan gissa. Semiräkor. Det här är en av många historier om min pappas bästa kompis som är en jävla karaktär. Han heter Ingo. Okay. Konsensus för historien om Ingo handlar om hur fruktansvärt snål han är och alltid varit. Detta utspelar sig i en tid då min pappa var i 40-årsåldern och just hade öppnat ett rökeri med ett gäng vänner i småstaden jag kommer ifrån. På de många efterfesterna så brukade Ingo nästan jämt smyga iväg full och äta rökta räkor ur kyldisken som egentligen ska gå till försäljning. Han verkade aldrig riktigt förstå vad som var problemet, trots att han fick tillsägelser gång på gång. Ändå blev det nog för pappa som ägde restaurangen och dessutom hade ensamt ansvar för att ha släpat med Ingo på tåget. Det var en efterfest som många andra med mycket alkohol och röjig stämning. Ingo hade som vanligt blivit för full och börjat hetsa och blev då ombedd att ta en timeout. Som vanligt tog han sin timeout raka vägen till kyldisken bland de rökta räkorna. Men den här kvällen hade han druckit för mycket och räkorna fick inte stanna i magen särskilt länge innan han rusade till köket och spydde upp allt som han ätit i vasken. Självklart besvärde han sig inte med att städa bort oredan han hade orsakat utan gick tillbaka till festen och däckade på en soffa mitt i lokalen. Odräglig med andra ord.
Det kanske man får säga.
När pappa upptäckte spyan i vasken och insåg att Ingo hade ätit nästan alla räkorna som var kvar bestämde han sig för att lära Ingo en välförtjänt läxa. Så han tog kökskranen som ser ut lite som en handdusch och sköljde spyan ner i vasken. Nisse, sväl några gånger. Kvar låg ett gäng inte så vältuggade räkor. Vi tar en paus.
Jag är lugn. Jag tänker på kärlek och sånt.
Så pass välbevarade var de att pappa kunde återanvända de uppspydda räkorna för en räkmacka som han placerade taktiskt i kylen. Han visste redan då att när Ingo vaknade i bakfull kommer han gå raka vägen till restaurangkylen och ta sig något att äta helt utan att fråga om lov. Förlåt, jag måste... Detta är förstås precis vad som hände. Ingo vaknar upp bakfull när alla andra har börjat förbereda restaurangen för en ny arbetsdag. Ut kommer Ingo med, ja, ni kan ju gissa, en räkmacka i högsta hugg.
Det är skämsigt det här, så han visar upp för alla med.
No props. Pappa frågar vad han tycker om smörgåsen och var han tog den ifrån. Ingo svarade skamlöst att den var god och att han tog den ur kylen för att han var hungrig och tyckte den så god ut. Sen frågade han pappa var han fått räkorna ifrån då han var helt säker på att de nästan var slut igår. Och han såg ingen räkmacka i kylen igår kväll. Då började alla som förstås redan var informerade om räkmackan och skratta gott. Ingo fick stå där frågande ett tag innan pappa sa piggt att han hittade några räkor i vasken som han tänkte inte skulle gå till spillo. Ingo ställde flera kontrollfrågor för att förstå om det var hans egen spya som pappan pratade om. Och när det gick upp för honom var det dags för räkorna att se dagens ljus för tredje gången. Vad jag vet stal han inte mat flera gånger efter det. Men visst hittade han andra sätt att bete sig på som ett as. Men det hör till en annan historia.
Jävla Ingo alltså.
Så jävla
älskar att Ingo ändå bara kommer ut med en macka.
Hallå grabbar.
Jag tar den.
Ja, men jag tog den, jag förstår att den var till er, men den både så god ut och jag var hungrig, så ja, ni förstår säkert.
Ja, ni fattar, man måste ju... Aha, det var de jag spydde upp.
Jag brukar ändå klara mig, men jag blev illa till mods av den historien.
Jag med. Men också för att så här, vad är det här för kompis du håller dig med?
Nej, precis. Jag fattar inte den här. Det är liksom två nu när man är så här, undrar varför ni fortsätter umgås.
Ja.
Att man liksom, ja.
Du vet hur Ingo blir när han är berusad, va? Du vet ju det.
Om han är ett svin, han är nykter med.
Jo, men du vet ju hur han är. Och vi har känt för honom sedan vi var små, va? Så det är liksom, man får ta med en nypa salt. Här kommer min...
Men också min... jävligt grovt, bara. Du tar lite för mycket mat från min restaurang, så du får käka din egen spya.
Ja, men det är... Jag respekterar det. Okej, här kommer en av de bästa rubrikerna jag har fått.
Mm.
Min sista. Bosse bankar bäcksork.
Men, vad snuskigt det lätt.
Denna historia utspelar sig i Östersund under tiden jag gick i låg- och mellanstadiet i början av 00-talet. På min skola arbetade en man som vi kan kalla för Bosse. Bosse var en man i 50-årsåldern och arbetade som fritidspedagog och musiklärare på skolan. Tyvärr var själva pedagogbiten inte Bosses starka sida, vilket vi elever fick erfara genom hans hetsiga humör och otroligt korta stubin.
Dåligt jobbat av allt.
Att Bosse kom från den gamla skolan inom citationstecken gjorde hans syn på hur barn skulle uppfostras kanske var en aning förlegad och idag rakt av olaglig. Såklart var det alltid killarna som råkade mest illa ut när Bosse var i farten.
Alltså det är någonting med de där gubbarna som också är så här, man bara, jag fattar att du önskar att du fick en annan uppfostran och att du baserar alla på dig själv.
Mm.
Men de är alltid så jävla hårda mot killar.
Ja.
Alltså, eller hur? De dömer dem som att så här, du ska inte tro att... Ja. Eller hur? Fast man bara, men det, alla är inte du.
Nej. Nej, det är faktiskt sant.
Och du hade inte varit du om du hade fått en kram till mig.
Men alltså fan, döm inte Bosse än.
Nej. Bosse kan fortfarande komma ut på rätt sida lagen, så är det.
Det var mycket av det här att springa kapp elever i korridoren och trycka upp dem mot väggen.
Okay.
Eller skrika på och ruska elever. Mot oss tjejer hade han en annan approach som var lugnare, men när man istället oroade sig för att han skulle få för sig att ge någon en kram.
Mm.
Okej, det är okej. Nu, det var det obehagliga.
Där var det mer sexuella trakasserier. Ja. Som man var rädd för.
Bosse har aldrig blivit dömd för något, så vitt jag vet. Och aldrig gått över någon allvarlig gräns. Så han var lite gränslöv som person på ett sätt som idag ifrågasätts mer än vad det gjorde då.
Mm.
Hur som helst. Den här historien handlar sjukt nog inte om någon elev som kom i vägen för Bosse. Utan om en stackars bäcksork. Skolgården bestod av en ganska stort skogsparti och en bäck som rann genom den.
Jag tror att det är ungefär nu vi ska varna för att det kanske kan bli lite hårt mot djuret.
Ja.
Jag bara får en känsla av det.
Ja.
Vi läser ju de här avista.
Men det är också det här med att bankar, vi vet inte om det kommer vara liksom sexuellt våld eller bara helt vanligt gubbvåld.
Exakt, det är det vi inte
vet. Så, håll för öronen.
Vi elever fick inte vara nära bäcken eftersom att man dels kunde ramla i, vilket barn ändå gjorde varje år. Dels för att man inte skulle störa djurlivet där nere. Störa djurlivet. Stör inte djurlivet.
Det var frilysta sorkar.
En vinterdag hade tyvärr en stackars bäcksork som bodde i tunnlar vid bäcken råkat förvilla sig upp på skolgården där alla elever hade rast. Tumult uppstod när barnen fick syn på den stackars sorken som sprang omkring och en jakt uppstod. Bosse som var rastvakt just den rasten insåg att någonting måste göras. Eftersom att Bosse hade ett otroligt självförtroende och en uppfattning om att han behövdes i varje rum han klev in i, insåg han att han var den enda som kunde avstyra det pågående kaoset på skolgården. Han tänker snabbt och rycker åt sig en bandyklubba.
En bandyklubba.
Han tänker snabbt och rycker åt en bandyklubba från en av eleverna som spelar bandy på rasten och skriker åt eleverna att backa från sorken! Han kliver med bestämda steg fram till sorken och slår helt sonika i elden. Mitt framför ögonen på 50 chockade elever. Sorken blodfärgade den vita marken röd och Bosse gav tillbaka klubban till eleven som ägde den utan att torka av den. Sedan skrek han åt eleverna att sluta stirra och återgå till rasten medan han fått en kollega att gå och hämta en plastpåse att lägga sorken i. Vad som hände med sorken sen vet jag inte. Inte heller hur eleven i bandeklubban mår idag. Men Bosse, han jobbade fram till sin pension i skolan utan så mycket som en varning från ledningen.
Så det var ett lyckligt slut.
Ja.
Ja. Okej. Okay. Ja. Jag tycker det påminner lite om en historia vi har, alltså bara på titeln som vi har hört innan. Men här kommer den. Hugget i biltvätten.
Ja, just det. Han som högg på i tvåan.
Just det. Denna historia utspelar sig i slutet av 2010-talet och huvudpersonen i 35-årsåldern kan vi kalla Kenneth. Med H, T-H alltså.
Ja,
som ni förstår.
Kenneth.
Kenneth jobbar vid den här tid för en stor svensk livsmedelskedja med att bygga upp diverse avdelningar i nya eller renoverade butiker. Arbetet tar honom land och rike runt. Kenneth trivs med jobbet, förutom då detta, land och rike runt. Kenneth har precis köpt ett hus på Västgötaslätta och är väldigt hemmakär. Dessutom är Kenneth en rätt orolig själ och har diverse demoner som ligger och lurar. Bland annat vill han gärna vakna upp i sin egen säng för att veta att huset mår bra och att det inte hänt något. Och dessutom gillar han inte att bajsa borta. Ett problem som blir värre...
Ja,
verkligen. Ett problem som blir värre av att när Kenneth väl känner hugget... Ja, då hugger det rejält.
Åh, en bajsstory vi fick en.
Äntligen. Denna fredag har Kenneth jobbat sin sista dag för veckan och han är på väg hem från en butik cirka 3 timmar hemifrån. När han närmar sig sin bostad åker han förbi den lokala bensinmacken och tänker att han ska unna sig en tvätt av skåpbilen så den blir helgfin. Kenneth svänger in på macken och ställer sig i kön för biltvätten. Kenneth är inte ensam om att vilja tvätta sin bil inför helgen och blir stående ett tag. Efter en hel dag borta så har det byggts på en del i tarmen och precis när det till slut blir Kenneths tur, ja, då kommer hugget. Kenneth inser att han måste ut. Men för alla oss som kört i bilen genom en automatiserad biltvätt vet att man inte bör gå.
Då sitter man rätt still alltså.
Ja, detta vet också Kenneth. Han börjar rota runt i bilen för att hitta något att skita i, men hittar inget uppenbart att skita i. Han får helt enkelt skita i sätet. Det han kom fram till ändå.
Ja, det blir sätet.
Ja, då kör vi. Men han vill inte sitta i sin egen skit den sista biten hem. Så han kränger av sig sin tröja och lägger som ett skydd över sätet. Ner med byxorna och kalsonger. Och med stadigt tag i ratten och lätt hukad över instrumentpanelen släpper Kenneth lös.
Ja, men alltså. Nej.
Ja. Lagom till tvätten är klar har Kenneth knutit ihop tröjan, lagt den i passagerarsätet, fått på sig byxorna igen. Nöjd över sin insats ska Kenneth fira med att faktiskt också tanka bilen så han slipper göra det när han ska iväg igen på måndag.
Men alltså, det är helt sjukt att han bara, ja, det här traumatiska har precis hänt, ja, mig. Jag sket på mig. Men jag kanske ska tanka bilen också för fira det blir lite det smidigare på måndag.
Men är det inte någonting med att han har kommit undan med det så mycket att han liksom, nu ska han bara utmana ödet? Det känns som en sån seriemördare.
Men du har inte kommit undan med det än. The evidence is still right there.
Fruit of the loom med en bajskorv i.
Ja. Och din röv är icke torkad.
Ställer sig vid första lediga tank och väljer betala i butik. Kenneth dunkar i full tank och ger sig in i butiken för att betala. Väl framme vid kassan ser Kenneth att det inte bara är en skärm och kameravinkel som visar biltvätten för personalen i kassan.
För de skiter han i, eller vadå? Quite literally.
Alla har sett med. Yeah. Snabbt betalar Kenneth, beger sig raskt ut och sätter sig i den nu fruktansvärt stinkande bilen. Nej. Då Kenneth är så att säga ekonomisk så vägrar han slänga tröjan. Den ska tvättas. Den knappa bilen han hade till sin bostad färdades med rutorna nervevade.
Men det är så många felval. Varför betalar du i butik? Varför betalar du inte med kort? Varför tankar du inte en annan dag?
Det är så jävla roligt.
Släng tröjan.
Ja.
Alltså, nej men alltså, det är så pinsamt.
Det är det verkligen. Det får man ge Kenneth.
Oj. Och att han inte räknar ut det innan. Man gissar att den som har skickat det här typ stod i kassan.
Ja, måste jag.
Men undra om det är hans närmaste mack. Det skulle mycket väl kunna vara. Är inte en timme härifrån kanske.
Nej.
Men och en timme med bajs på sätet och är så här, den här tröjan ska tvättas. Mm.
Det är
Monica, har lite tvätt.
Monica.
Ja, är vi klara där?
Ja, det är vi faktiskt.
Ja, vi är i mål så att säga.
Men vilken otrolig skörd. Ja, applåd verkligen. Fia och alla som har skickat in.
Ja, verkligen.
Ska vi gå igenom vilka vi har?
Yes.
Vi har en välbevarad hemlighet. Och då var det han som gick och la sig. Han som gick och la sig och spelade död på hemtjänsten.
Just det, hon hade jag glömt bort.
Kingen på hemtjänsten.
Ja.
Sen har vi Johnny. Jag bara tar alla.
Ja.
Sen, nej, jag tar dem i ordning som vi sa dem, förlåt. Sen har vi...
Och Ninje Kingen.
Kungsbackas Van Damme. Just det. Han som hittade på att han drog ner tre ninjor i en round kick. Och sen har vi Bildkrille som ridade så likt.
Den.
Okej.
Och jag önskar, alltså på riktigt att folk kunde se det nu, Hanna. Ja. För att du sken upp så mycket.
Sen har vi Johnny som ju var den snåla jäveln som där det ingick en energidryck.
Ja, just det. Johnny.
Fan, man glömmer bort.
Ja,
verkligen.
Sen har vi bokstavligt talat som var han som begick det här bankrånet.
Ja.
Direkt uppmaning.
Ja, Mads och Gunnar, ja.
Yxhuvudet.
Sen har vi Castaway Tinder Edition.
Ja.
Den minns vi.
Ja, den minns vi.
Och sen så har vi Semiräkor som var en taskig...
Ja, en hämnd serverad välkyld.
Exakt, ja. Verkligen. Sen har vi Bosse Banksork. Eller vad han hette. Bosse Banka Bäcksork, så var det. Ja. Och sen har vi Hugget i biltratten.
Ja.
Mm. Men jag tror ändå Castaway Tinder Edition kind of has to win.
Ja, alltså grejen är, alltså egentligen du skulle, alltså egentligen skulle ju du vilja säga den går ju inte att berätta vidare.
Nej, men den har inte alls.
Nej, den har ju inte det.
Det ligger mig varmt om hjärtat.
Ja, exakt.
Men jag inser ju att Castaway Tinder Edition,
jag tycker att det är en...
Vilken jävla...
promenadseger.
Verkligen, och också, trots att det är väldigt bra motstånd, för det får vi ändå säga, det är verkligen otroligt.
Ja, gud ja.
Men alltså, promenadseger just för att det är också en sån modern vandringssägen.
Ja.
Älskar.
Och att det är från personen i fråga.
Ja. Så den kan ni verkligen sprida.
Och man får så många chanser på sig att känna igen ångesten.
Ja.
Att det är liksom, man kommer dit ångest, man kommer inte därifrån ångest. Man liksom, fy fan.
Mobilen och det är direkt från hästens mun vi får den.
Ja,
det var...
Och har ni historier ni vill att vi ska läsa, skicka in dem till kafferepet@underproduktion.se.
Snyggt, Nisse!
Tackar.
Please do. Skicka in alla ni har. Det här är så jäkla roligt.
Mm. Ja, det är fantastiskt. Det är så kul att vara tillbaka.
Ja, det är det.
Jätteroligt. Tack för att ni lyssnar. Ni bäst. Bli gärna prenumeranter av vår andra podd Cigarrummet, som är liknande fast det kommer en kändis och berättar alla sina såna grejer.
Mm. Yes. Och tack Daniel på One Touch Edit som klipper här. Tack Fia Lo Anström som är vår nya redaktör. Och bra första dag på jobbet för er.
Mm. Tack så hemskt mycket. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej, hej. Trevlig
helg.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.